kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimmen. Jag heter Ulf Gustafsson och jag är producent och tekniker för programmet. Inspelningstekniker i kyrkan i Värnamo kyrka är Lennart Johansson. Du ska få lyssna till bibelförklaringar från Värnamo kyrka. Det är Håkan Sundliden som leder dessa bibelförklaringar och de är över Matteus evangelium. Och de hålls i Värnamo kyrka på tisdagar klockan 18.30. Och måndagen därefter så sänds de i närradion då klockan 19. Vi har kommit till del 7 i bibelförklaringarna och det är då alltså då Håkan Sundliden som har dessa.
Välkomna till bibelförklaringen denna tisdag. Roligt att se er här. Roligt också att ha hört också denna vecka att det är inte så få som har lyssnat på radio. Det kan nog vara väl så bra att sitta hemma om man vill anteckna och slå upp i lugn och ro. Om man nu har lugn och ro hemma, det är kanske inte alla som kan ha det så. Jag tänker på småbarnsfamiljer och sånt. Men, nu ska vi ge oss in här på slutet på tredje kapitlet i Matteus evangeliet. Och vi ska be om Guds nåds ande. Att han ska hjälpa oss. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för att du har gett oss ditt ord. Att du har låtit det bli nedskrivet så att vi kan ha det här svart på vitt. Att vi själva kan läsa. Att vi själva kan ta till oss. Att vi själva kan fundera och bearbeta ditt ord. Herre, tack att du har gett oss en lust i din lag. Du har gett oss en längtan, en hunger efter att få lära känna dig genom ditt ord och genom din ande. Vi ber att den här stunden som vi nu har tillsammans ska få vara en välsignad stund. En stund då du låter vishetens och uppenbarelsens ande vara utgjuten över oss. Så att vi kan förstå hur det är hopp är som du har kallat oss till. Här vi överlåter oss själva och vi överlåter den här stunden i dina händer. Amen. Amen. Som sagt, Matteus evangeliets tredje kapitel. Vi har kvar från vers 13 till och med 17. Det är fyra versar. Men jag har planerat att de där fyra verserna ska räcka den här timmen. Och det handlar om Jesu dop. Kanske bara vi ska återerinra oss avslutningen på förra tisdagen. Därför att det som vi rörde vid då, det var just hur det nya kommer in i det gamla. Jag tror till och med att jag använde ordet paradigmskifte även om jag inte förklarade det. Men paradigm, det är alltså ett ord som har grekiskt ursprung, ett grekiskt ord. Och det är bildat på två stycken ord. Digm eller dogma som betyder mönster eller karta. Och para som är prefixet, det betyder vid sidan om. Man ska förstå ordet som så att man har en karta och så plötsligt av olika skäl så är den inte användbar utan man måste byta ut den mot en annan karta. Du kan tänka dig, nu vet inte jag om det är något bra exempel, men hur det såg ut i Värnamo innerstad kanske i början på 1900-talet. Och så har man en karta som beskriver hur det ser ut då. Och så kommer det någon turist här nu till sommaren och så ger vi personen i fråga den kartan. Och då så säger den här personen, ja men det här stämmer inte, jag kan inte se att det här ska kunna fungera. Det här måste vara en gammal karta. Så är det alltid någon gammal Värnamobo som säger, ja men den kartan har vi alltid haft och det har gått så bra förut så det måste väl gå bra nu också. Men så är det ju inte. Och det är inte så heller att man kan försöka mixa ihop de här utan det bästa är att lägga undan den gamla kartan och så ta den nya kartan. Det är ett paradigmskifte. Och så den här paradigmskiften, det sker ju med jämna mellanrum får man säga. Och i regel så tar de ganska lång tid innan ett grundmönster ersätter ett annat grundmönster. Men frågan är om inte vi lever i en tid då det här faktiskt går fortare och fortare. Och att inte minst om vi tänker på hur tekniken har förändrat vårt samhälle. Bara datasamhället. Hur samhällets kommunikationer har ju fullständigt förändrats på ganska kort tid. Jag minns fortfarande, och det är inte så många år sedan som jag satt i prästgården i Hjälmsryd och skrev predikningar och vi skrev några små häften och sånt. Det fanns ju ingen dator då. Det kan inte vara mer än 15 år sedan. Och nu använder man nästan ingenting annat. Så det har ju skett en revolution, och det gör att utgångspunkten är helt annorlunda. Det är det här som Johannes Döparen kommer med. För Johannes Döparen, han är införstådd med att det som vi människor presterar utav religiositet, av tro, av goda gärningar, men som vi presterar så att säga i egen kraft, det som vi lyckas mobilisera, det kommer till vägs ände. Det räcker inte för att vi ska kunna förenas med Gud. Gud kräver utav oss, som vi ska se när vi kommer till bergspredikan, att vi ska vara fullkomliga. Eller som det står i Moseböckerna, jag är helig och ni ska vara heliga. Alltså det är en omöjlighet för oss att leva upp till den standarden. Och det är det här som Johannes Döparen är införstådd med, och det är det här som han predikar. Och utvägen ur detta dilemma, ur denna omöjlighet, den visar Johannes Döparen också. För han säger, låt nu döpa er till syndernas förlåtelse. Jag ska strax komma tillbaka till det. Våga bejaka att Guds dom går över era liv. Plus en annan utväg, att han visar på Jesus Kristus som ska vara våran Herre och våran frälsare i den här situationen. Och det är paradigmskifte. Och jag tror att vi människor, vi är sådana så att vi vill ju inte gärna se hur vår egen kraft och vår egen förmåga har ett slut. Men jag tror att det är ett evangelium, och det är kanske det som många som får en dramatisk omvändelse, inte minst i vuxen ålder. Det beror ju ofta på att man har kommit till den punkten att man kommer till vägs ände, man släpper taget om sitt liv, och så blir man vidöppen för Guds frälsning och Guds närvaro i sitt liv. Och det är kanske så det måste vara, mer eller mindre i alla fall. Principiellt så är det så det måste vara. Och att kunna lära sig det, att släppa taget om sitt eget liv och att våga lita mera på Gud än på sig själv, det är ett stort evangelium. Därför att det leder till att man blir befriad ifrån sig själv. Vi blir frälsta från oss själva. Och om vi har den dimensionen, så vågar jag påstå att det är många kristna i alla våra kyrkor och samfund som skulle behöva bli frälsta ifrån sig själva, ifrån sin egen religiositet, ifrån sitt eget beteendemönster, sitt rollspel, sina egna ambitioner. Och så låta Jesus komma in som Herre på nytt. Den dagliga omvändelsen på nytt och på nytt. Där han får bli mitt allt. Ja, det är det här som är Johannes Döparens budskap. Och det är klart att det var kärvt för en del att lyssna till det här. Och det var en stor befrielse för andra. Men hur som helst så var det ju oerhört spännande att lyssna till Johannes Döparen. Nu så kommer vi då som sagt till Jesu dop. Och då skulle jag vilja börja med en helt annan bibelvers. Därför att när vi talar om dop, så finns det olika slag av dop. I Hebreerbrevet kapitel 6 så talar Hebreerbrevets författare om de första grunderna i Kristi lära. Det står så här i Hebreerbrevet 6:1. Låt oss därför lämna bakom oss de första grunderna i Kristi lära och föras till fullkomlighet. Låt oss inte på nytt lägga grunden med omvändelse från döda gärningar och tro på Gud, med undervisning om reningar och handpåläggning, om det dödas uppståndelse och en evig dom. Ja, detta vill vi lägga bakom oss som Gud tillåter, och så vidare. Så Hebreerbrevets författare talar om själva grundläggningen. Vad som händer när Guds rike kommer in i en människa och när det går upp för en människa vad det nya livet handlar om. Och då räknar han upp 6 stycken saker, kan vi säga. Och det första som han räknar upp, det är ju omvändelse från döda gärningar och tro på Gud. Skulle vilja säga det när de här 6 lärorna räknas upp, att det är inte lära i den meningen att man bara hör om omvändelse från döda gärningar. Det är inte så att när jag är nykristen så får jag höra om omvändelse från döda gärningar. Utan det är ju så att jag får lära mig att omvända mig från döda gärningar. Alltså det är skillnad. Vi kan inte skilja teori och praktik åt. Det hör alltså till grunderna i en kristen människas liv att kunna leva i omvändelse från döda gärningar. Och döda gärningar, vad är då det för något? Ja, det är naturligtvis sådana gärningar som inte bär någon riktig frukt. Alltså, det finns inget annat resultat. Det är döda gärningar därför att de är meningslösa och leder inte till någonting på sikt. Inte till någonting som kan vara till glädje för Gud i alla fall. De levande gärningarna, för att uttrycka det med motsatsen, det är ju de som vi gör i den helige ande. Alltså där Herren själv verkar ibland oss. Det som han gör, det är levande gärningar. Och en kristen människa ska lära sig att samarbeta med den helige ande. Eller står här, tro på Gud. Alltså en nykristen, själva grundläggningen, det är att våga tro på Gud. Att kunna tro på Gud. Och då menas ju inte att man, ungefär som vi försöker lära konfirmanderna trosbekännelsen utan till, att man ska läsa med i trosbekännelsen. Det är inte frågan om att säga vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Utan det är ju frågan om att våga tro på Gud Fader, himmelens och jordens skapare. Det är, märker ni skillnaden? Det är en sak att säga att man tror på Gud, en annan sak att tro på Gud. Det hör till grundläggningen att man lär sig att tro på Gud. Och räkna med Guds närvaro. Och så vidare. Vi skulle kunna gå igenom alla de här punkterna, men det var inte min tanke. Utan det var att det skulle stå dop här. Med undervisning om dop stod det ju i den gamla översättningen. Nu har jag folkbibeln och här står faktiskt med undervisning om reningar. Men jag skulle tro att både i 1917 och Gerts och vad är mer för något, folkbibeln, nej inte, bibel 2000, att det står dop där. Och det som inte syns när det står dop, det är det att det syns inte att det är pluralis. Alltså lärorna om olika slag av dop. Det finns alltså olika slag av dop. Dopet är inte ett. Utan det finns olika slag av dop. Och här gäller det nu att bena upp det här så vi kan se skillnad på dop och dop. Och då är det framförallt fem stycken olika slag av dop som man bör känna till. Och det första dop, det är det som helt enkelt är precis som det står här i brevbrevet. Rituella tvagningar, reningsceremonierna. Och det här var ju inte främmande för judarna och för gamla förbundets folk. Utan i Moseböckerna så finns det åtskilligt om judarnas reningsceremonier. Och du har det också i Nya Testamentet. Jag tänker på det här bröllopet i Kana. Där Jesus förvandlar vatten till vin. Så står det så här, säger Jesus, ta de där krukorna och fyll dem med vatten. Och så står det, var en rymde ett battmått. Det vill säga ungefär 100 liter. Det har ni säkert tänkt på, just eftersom det var förvandling från vatten till vin. Att de var så våldsamt stora. Och så står det, sådana som judarna brukade för sina reningsceremonier. Så att i Johannes evangeliet 2:6 är det. Så talas det om de här reningskärlen. Och det kunde vara inte bara handtvagningar i samband med måltider och så. Utan man läser tredje Moseboks 15 kapitel är det väl. Där det handlar mycket om orenhet och orena flytningar och sånt. Där man ska bada kroppen helt och hållet. Så det här var inte något främmande. Alltså på samma sätt som vi duschar eller man tvättar så ordentligt. Och det gjorde de på den här tiden också. Men för dem hade det också en religiös betydelse. Så det är den första typen utav dop. Och när vi kommer till Jesu tid så finns det en och annan diskussion då med fariseerna om hur de här reningsceremonierna ska gå till. Men på Jesu tid så fanns det inte bara fariseer och saddukeer utan fanns också ett politiskt parti som hette Esséer. Och Esséerna, de hör till vid Qumran nere i Masadaöknen, alltså norra änden av Döda havet. Där höll de till Esséerna. Och de hade, hade ett stort klosterbyggnad där, och de levde med rituella och religiösa dop och tvagningar där man kunde så att säga bli döpt, om jag får uttrycka det så, dagligen, på daglig basis. Det finns de som menar att Johannes döparen skulle haft samröre med esséerna och att han kunde det här med reningsföreskrifterna när han drog ut till Jordan och predikade dop till syndernas förlåtelse. För den typen av reningsbad fanns också. Och det är väl så man uppfattar Johannesdopet, att det är frågan om en reningsceremoni i en mening till syndernas förlåtelse. Nå, det där var det första med de rituella tvagningarna och baden. Jag ska komma tillbaka till Johannes döparens dop, men innan det så vill jag nämna om proselytdopet. Proselytdopet. Proselyt betyder ju att en hedning konverterar till judisk tro. Icke-judar blir judar, så att säga. Det här var inte ovanligt på den här tiden. Men det vanligaste var väl kanske att de inte blev proselyter fullt ut, utan att de bekände sig till Israels Gud. För att Israels Gud ansågs också av omgivningen och runt om i det romerska riket som en högtstående gud, om jag uttrycker det så, med hög etik och hög moral, och som var eftersträvansvärd och som var mänsklig på något sätt, va? En fin religion helt enkelt. Och de som anslöt sig till judendomen utan att bli proselyter eller judar fullt ut, det är de som kallas för de gudfruktiga. Ett uttryck som ni känner igen särskilt ifrån apostlagärningarna. De gudfruktiga. De är alltså judar utan att vara judar. Och de var som sagt inte så få. Men så fanns det de som konverterade fullt ut. Och de blev döpta. Och det gick till så här. Ja, för det första så fick de ju... De blev inte döpta på en gång. Så att det var inte en övergångsrit i den meningen. Att man bara blev döpt och sen så var man jude. Utan man fick ju lära sig... Moseböcker, man fick lära sig Toran och man fick lära sig att praktisera naturligtvis matföreskrifterna. Man fick lära sig att leva efter sabbatsbudet. Och här finns det då diskussioner ibland rabbinerna och även inom Bibelns ramar om hur mycket krävs egentligen. Vad är så att säga det minsta man behöver kunna eller göra för att få kunna bli en jude fullt ut? För att man kan ju inte lära sig precis allt. Inte ens judarna själva kunde ju iaktta allt. Det var för mycket bara. Men de viktigaste sakerna var sabbatsbudet, matföreskrifterna och i förekommande fall då omskärelsen. När de hade lärt sig lagen och att leva efter lagen. Och det kanske tar ett år eller så att praktisera det här under ett år. Då kommer man till själva fullbordandet utav proselytismen, utav konverteringen, och det är dopet. Och det dopet, det gick till på så sätt att man hade då en dopgrav, skulle kunna säga, med en trapp ner på ena sidan och en trapp upp på andra sidan. Så de som skulle bli döpta, de gick ner, och då gick de ner. Det här var ett dop som man själv valde att göra. Så hela familjen gick ner i dopgraven. Och där sänktes man under vattnet helt och fullt. Det är ju vad ordet dop betyder. Man dränks att säga helt och hållet under detta. Och sen så uppstår man till nytt liv, om man får använda det så, i symbolisk mening. Så när man går upp på andra sidan, då kallas man för en ny skapelse. Det här är alltså inte ett kristet uttryck, utan ett judiskt uttryck som Paulus använder. Men för judarna så var det här, den här proselytdopet, ett symboliskt skeende. Så när man kom upp så kallades man för en ny skapelse. Och när Paulus använder uttrycket en ny skapelse, så kan man se att han använder det delvis i polemik emot judarna. Därför att det Paulus är mån om att säga det är att det här är inte symboliskt. Utan det här är andlig verklighet. Dessa människor som har tagit emot Jesus Kristus i sitt Herre och som har fötts på nytt, de har blivit nya skapelser på riktigt, inte symboliskt. Det här proselytdopet, för att gå tillbaka till det, det omnämns till exempel i Matteus evangeliets 23 kapitel. Där kan ni själva läsa om det. Inte så som jag beskrev det kanske, men här nämns om proselyter. Matteus 23:15, där Jesus går till rätta med fariseerna och de skriftlärde, och det kommer ett antal verop över dem. Ve er skriftlärda och fariseer, ni hycklare. Ni far omkring över land och hav för att göra någon till en proselyt. Och när han har blivit det, gör ni honom till ett Gehennas barn, dubbelt värre än ni själva. Det är starka ord. Men där ser ni att proselytism faktiskt fanns. Och då ska man komma ihåg också att den judiska tron är egentligen inte en missionerande tro. Så de flesta tänkte inte i missionsbanor. Men inom fariseismen så fanns det olika falanger, om jag säger så. Man brukar räkna med åtminstone 7 olika inriktningar av fariseer. Och det fanns en inriktning av fariseer som var extrema på den här punkten. Och det är förmodligen de som Jesus ger sig på här. Det var de som inte nöjde sig med att ta upp proselyter i den judiska tron, utan som Jesus säger, for land och rike runt för att värva människor till judendom. Det här är ovanligt för judiskt tänkande, men det förekom tydligen. Hör och häpna. Man tror att Paulus var en sån innan han blev kristen. Och det är ganska fascinerande att ha det i bakhuvudet när man läser till exempel Galaterbrevet, som vi ska göra så småningom. Vågar dock inte lova att det blir i år med den här takten. Men man tror alltså att Paulus kan ha varit en sån här nitälskande missionär, judisk missionär, innan han blev en kristen. Jag tycker det är en Guds humor också på något sätt, att utvälja en sån man och så förändra honom och bara låta honom fortsätta på samma sätt fast med ett annat innehåll. Det är klart att hans medbröder var vansinnigt arga på honom. Galaterbrevet 6:15 talar till exempel Paulus om att vi är nya skapelser i Kristus. Andra Korintierbrevet 5:17 på samma sätt. Och jag skulle säga det förresten också, att när de här proselyterna kommit upp på andra sidan, så omskars männen. Och det var nog en del av förklaringen till att alla inte gick hela vägen. Och så det där polemiserar Paulus kraftigt emot i Galaterbrevet. Han säger att de som vilseleder, här är människor nu som har blivit kristna i församlingarna i Galatien. Och så kommer de här lagmänniskorna efteråt och säger att ja, men ni måste ju följa lagen, och ni måste liksom, nu blir ni som proselyter, nu ska ni komma in här. Och man införde ju omskärelse. Och det är då Paulus är så upprörd och så faller ut i sån okontrollerad vrede, kan man tycka, så att han säger att jag önskar att de skar av sig alltihopa. Därför att han menar att har man kommit så långt, har man glidit iväg så långt ifrån nåden i Kristus så att man utsätter sig för omskärelse, då finns det liksom ingen återvändo. Det var liksom slutsteget. Då har man liksom hamnat utanför Kristus. Och det är den bakgrunden han har när han skriver Galaterbrevet. Han är fruktansvärt upprörd redan från första kapitlet. Men det ska vi inte ge oss in på nu. Men detta om proselyter. Så där döpte man med nedsänkning till och med. Och sen det tredje dopet är då Johannes döparens dop, som vi läste om förra gången. Och då vill jag bara säga det om Johannes döparens dop, som då skiljer sig från de här rituella tvagningarna och proselytdopet på följande sätt. För det första så riktar han sig till judar. Alltså han säger att judarna behöver bli döpta utav honom i Jordan. Det betyder alltså att han menar att det räcker inte med att ni kallar er för Abrahams barn. Det räcker inte med att ni är upptagna i förbundet. Det räcker inte med att ni är stolta över att ni är judar och att vi har en sån fin Gud. Om det är så att ni vill ha den höga bekännelsen, får ni se till att ni bär sån frukt som bättringen gör. Vi känner igen Johannes döparen i det. Så att han säger att, att judarna måste döpa sig och att det måste ske någonting på insidan. För det andra, när det gäller Johannes döparens dop, så är det ett dop som de inte själva kunde utföra. Det var så alltså inte en rituell tvagning. Det var inte ett proselytdop där man gick ner i dopgraven. Utan det här var någonting som Johannes döparen utförde. Det krävdes alltså en omvändelse och ett bejakande av hela Johannes döparens gärning för att kunna ta emot dopet. För det tredje så säger Johannes döparen att dopet handlar om att komma undan vredesdomen. Han säger att yxan är satt till roten, att det gamla paradigmet har kommit till vägs ände, att någonting alldeles nytt är på frammarsch. Och det som händer när man döper sig hos Johannes döparen, det är att man bejakar detta. Man kommer inte undan vredesdomen. Tro inte att ni kan komma undan vredesdomen, säger döparen till fariserna och de skriftlärde. Han genomskådar dem och såg att de spelade med på något sätt i det här spelet. Tro inte att ni kan komma undan vredesdomen. Det man gjorde när man lät döpa sig hos Johannes döparen, det var egentligen precis tvärtom, att man bejakade Guds dom över sitt liv. Man tog emot Guds dom. Det var liksom syndafloden som gick genom Jordan där. Det var syndafloden som sköljde bort synderna. Det var ett dop till syndernas förlåtelse. Det var Guds vredesdom som bejakades i det här dopet. Man kunde så att säga finna sig i, utlämna sig själv till Guds nåd eller till Guds dom. Det där motivet finns ju med i det kristna dopet. För vad är det om inte en död och en begravning med Kristus? Det fjärde som jag tänker på när det gäller Johannes döparens dop, det, och som är nytt då, till skillnad emot tidigare dop här, det är ju talet om anden, om den helige ande. Johannes döparen säger att ytterst sett så är det bara den helige ande som kan förverkliga det nya livet i en människa. Och han som kommer efter mig, han är så stor så att han ska döpa er i helig ande och eld. Han ska så att säga omskära era hjärtan. Han ska låta domen gå över den gamla människan, och han ska föda en ny människa, en inre människa. Och det här ska ske genom andens kraft och genom andens eld. Och sen är det då det fjärde dopet utav de här fem. Det är ju Jesu eget dop. Och Jesu eget dop, som vi ska se mer utav, det kännetecknas ju utav den helige ande, kanske framför allt. Anden som vilar över Jesus. Och som är sinnebilden utav hur anden en gång i begynnelsen vilade över skapelsen. Så kommer nu anden så som en duva över Jesus och upprättar den nya skapelsen. För med Jesus så börjar den nya skapelsen. Och de som blir hans efterföljare, de blir nya skapelser. Och alltihopa syftar i slutändan till nya himlar och en ny jord. Det är det som är vårt hopp, vän. Har ni tänkt på det? Om det är någon som reflekterat över det eller fått frågan, liksom, vad syftar den kristna tron till, eller vad är ert hopp? Att det ska bli bättre i samhället. Att du ska komma till himlen. Eller hur uttrycker du ditt hopp? Det kristna hoppet är nya himlar och en ny jord. Det är vad vi väntar på. Det är inget litet hopp. Det här inleds med Jesu dop. Anden som också, när det gäller Jesu dop där, är den som uppenbarar Guds vilja. Guds vilja uppenbarades inom profeterna som också var under anden så att säga. Men uppenbaras ju på ett särskilt sätt i Jesu Kristi person. Inte bara i vad han säger, utan i hela hans varelse är ju en uppenbarelse utav Gud. Vill du veta hur den Gud är, så lär känna Jesus Kristus. För Jesus Kristus är den fulländade uppenbarelsen utav Gud. Där har han uppenbarat så mycket som vi bara kan ta emot. Det tredje som händer i Jesu dop är att Jesus bekläds med kraft ifrån höjden, precis som vi också läser om i Gamla testamentet. Jag får hoppa över en del där, därför att annars kommer vi inte in ens i texten. Det hade jag ju tänkt vi skulle hinna igenom. Och sen invigningen är ju också ett annat motiv i Jesu dop. Att han här invigs han, här helgas han, här insätts han i sin tjänst. För det är ju här hans offentliga tjänst börjar. Och också inte bara en invigning till hans tjänst, utan en invigning till hans eget dop, till det riktiga dopet, om man säger så. Nu undrar ni kanske vad jag menar, men om ni tittar i Markus evangeliet kapitel 10. Och vers 35 och följande. Så berättar Markus där, och det här finns i Matteus också, men inte lika tydligt, så det var därför jag valde Markus alternativet. Då kommer Jakob och Johannes, Zebedeus söner, fram till Jesus och säger de: Mästare, vi vill att du ger oss vad vi ber dig om. Han sa till dem: Vad vill ni att jag ska göra för er? De svarade: Låt den ena av oss få sitta på din högra sida i din härlighet och den andra på din vänstra. Jesus sa till dem: Ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den kalk som jag dricker eller döpas med det dop som jag kommer att döpas med? Det är alltså hans lidandes dop. Det är det jag menar med riktigt dop. Här, nu talar vi inte om något symboliskt. Nu talar vi om hans fysiska död på Golgata kors. De svarade: Ja, det kan vi. Jesus sa till dem: Den kalk som jag dricker skall ni dricka, och med det dop som jag blir döpt med skall ni döpas. Och så vidare. Så det dopet som Jesus döps med i Jordan, det är ett sorts en initiationsrit till det dop som han sen ska genomgå på Golgata kors. Det är början av hans gärning som fullbordas på Golgata kors. Och det är det som sker på Golgata kors som jag nu kallar det riktiga dopet, eller det verkliga dopet, om ni vill förstå mig rätt, så tror jag ni gör det. När vi sen kommer till det femte dopet, alltså det som är en kristen människas dop, så är det kristna dopet innehåller ju alla de här motiven mer eller mindre. Men framförallt så är den kristnes dop ett inlämmande i Kristi död och uppståndelse. Vi inlämmas i honom som hänger på Golgata kors. Vi följer honom i dödsriket. Vi begravs. Den gamla människan återuppstår inte. Men någonting nytt återuppstår. Den sanna, autentiska människan, Kristusmänniskan i oss, vi förenade med honom, uppstår. Och uppstår också en himmelsfärd. Och vi sätts på faderns högra sida, står det faktiskt i Efesierbrevets andra kapitel. Där sitter du och jag nu. Genom tron. Men när jag säger genom tron, så betyder det inte att det inte är verklighet. Det är verklighet genom tron. Så det är det kristna dopet. Men vi ska inte fördjupa oss mera i det kristna dopet. Jag ville bara att vi skulle bena upp det här med olika sorters dop. För att jag vet att det kan vara lite förvirrat ibland när vi talar om dop. Vi kanske ska läsa texten här nu då. Matteus 3:13, och jag tror vi läser 13:14-15. Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes försökte hindra honom och sa: Det är jag som behöver döpas av dig, och du kommer till mig. Jesus svarade honom: Låt det ske nu, ty så bör vi uppfylla all rättfärdighet. Det är klart man kan fråga sig om Jesus verkligen behövde döpas. Och svaret skulle kunna vara: Nej, det behövs. Han behöver ju inte döpas. Han är syndfri, han är Guds son och så vidare. Inte behöver han något dop till syndernas förlåtelse. Men Jesus svar på den invändningen, och Johannes döparen hade ju den invändningen, var ju en riktig invändning. Jesus svar, och det måste vi förstå som lösningen på den här frågan då, eller svaret på frågan, det är när han säger: låt det nu ske, ty så bör vi uppfylla all rättfärdighet. Och här känner jag att vi kommer inte vidare utan att vi har talat om ordet rättfärdighet. Ordet rättfärdighet är ett tungt teologiskt begrepp. Inte bara i Nya testamentet utan lika mycket i Gamla testamentet. Man kan säga att i stor utsträckning så handlar Gamla testamentet och just om rättfärdighet. Och därför gäller det att vi förstår det här ordet rättfärdighet. Vi behöver inte förstå det helt och fullt kanske med alla tillämpningar och så, men vi behöver ha en grundförståelse. Och då är det så, och det här hoppas jag att alla kommer ihåg efter det här, att rättfärdighet, det är ett, som sagt, ett nyckelbegrepp som har sitt ursprung i förbundstanken. Det har med förbundet att göra. Det är förbundet som är det första och sista i det här nu. Det är förbundet som är det viktiga. Och förbundet, om du tänker efter hur det gick till. Jo, då var det så här att Gud en gång då, om vi går tillbaka när han ingår förbundet med Abraham. Gud ser en människa, Abraham i Ur. Han får kärlek till Abraham. Han utväljer Abraham. Han kallar Abraham vid namn och säger: Abraham, gå ut ur ditt land, jag ska visa dig ett annat land. Så Abraham hör det här, han är i fullkomligt underläge, han har inte förtjänat någonting så att säga, utan han bara hör kallelsen, han tar emot kallelsen, han bejakar den. Och Gud leder honom ut mot det löfteslandet. Och när man läser om förbund i Gamla testamentet så ser man att det innehåller vissa ingredienser så att säga. Det är alltid så, oavsett om det är Gud eller om det är människor, att det är den starkare parten som tar initiativet. Efter ett krig till exempel, så är det segraren som tar initiativet till ett förbund och som gör förloraren till sin förbundspartner. Det är alltså den som har förhandlingsmöjligheterna. Erbjuder ett förbund, får förmodligen ett jakande svar på det, och sätter upp villkoren för förbundet. Och då sätter man upp, alltså, ja, vi kan kalla det just för villkor, förbundsvillkoren, som ofta är ett skrivet avtal. Och det är så du ska uppfatta det när du kommer till Moses. När Moses tar emot lagen, då är det ju förbundsvillkoren som Gud sätter upp. Och folket som står nedanför Sina i berg, de säger: ja, i allt detta vill vi följa Herren och göra som han har sagt. Och sen beseglas det här förbundet. Antingen kan det ske genom en förbundsmåltid, eller som vi läser om det i andra Moseboks 24 kapitel tror jag det är, att förbundsblodet utgjuts. Att man har ett slaktoffer och så delar man så att säga på slaktoffret. Det är ju en sorts måltid i symbolisk mening. Man blir delaktig av samma blod, av samma liv. Så du får det livet och jag får det livet. Vi är blodsbröder så att säga. Man kan läsa om det här i andra Mosebok, som sagt, kapitel 19-21. Och nu då själva ordet rättfärdighet. När förbundet är upprättat, när Gud har upprättat förbundet med Abraham och med Mose, och Abraham och Mose och Israels folk håller sig till förbundet, så det råder så att säga jämvikt, då råder rättfärdighet. Det är rättfärdighet. Det heter sedeka på hebreiska. Det är alltså sedeka, rättfärdighet, är alltså en beskrivning utav förbundet när det är som bäst, alltså när det fungerar som det är tänkt. Då råder rättfärdighet. Man håller sig till förbundet. Då är man rättfärdig. Det är med andra ord två stycken parter som var för sig och tillsammans åstadkommer rättfärdighet. Men historien, och det här får bli då som en parentes innan jag går vidare på det här, men historien visar ju, Israels historia visar ju att det är olika kvalitet på den rättfärdighet, på den trofasthet som Gud skjuter in i förbundet och den som Israels folk kan prestera. De håller sig ju inte till förbundet. Och då hör jag också till spelreglerna att om ena parten inte håller sig till förbundet, då är inte den andra parten skyldig att hålla sig till förbundet. Så förbundsbrottet upphäver förbundet. Det märkliga är när man läser det gamla testamentet, det är att man ser på den ena sidan efter den andra hur Israels folk avfaller ifrån förbundet. Och ändå, utan att det skulle på något sätt vara tvingande, så står Gud fast vid förbundet. Det heter på hebreiska chesed. Och det översätts i våra biblar med nåd. Nu vet ni vad nåd är. Nåd är alltså att Gud håller sig till förbundet och är trofast fastän han inte behöver vara det. Det är nåd utöver nåd. För de här skriftlärda och fariseerna så var det alltså av största vikt att man gjorde allt vad man kunde för att hålla sig till förbundet. Det var därför som detta med rättfärdigheten var så viktigt. Och vi har stött på det en gång tidigare, nämligen när vi läste om Josef i första kapitlet, vers 19. Det står att Josef ville skilja sig från Maria därför att han var rättfärdig. Eller som det står översatt i Gerts översättning, för att han var rättskaffens. Jag tycker det är bra ord när Gerts översätter med att Josef var rättskaffens. Därför att då kan han med det ord, den översättningen, visa att det är skillnad på rättfärdighet och rättfärdighet. Alltså det är ju en väldig skillnad i kvalitet på den rättfärdighet som Gud skänker och den rättfärdighet som vi människor ofullkomligt presterar. Det går ju inte att jämföra. Så visst kan man säga att Josef var en rättfärdig man, men han var rättfärdig så att säga utifrån ett mänskligt perspektiv. Han var rättskaffens. Han gjorde så mycket han kunde. Och så ska vi ju naturligtvis alla leva. För judarna så handlade det som sagt var mycket om rättfärdighet. Jag tror att jag ska ta mig tid och titta, be er slå upp i Romarbrevets 10:e kapitel. Nu ska ni veta att minuterna går fort. Men i Romarbrevet 10. Och inte minst därför att det finns olika, det framstår på lite olika sätt i olika översättningar. Men jag har ju folkbibeln och där står det så här. Romarbrevet 10, vers 1-3. Det är alltså Paulus som skriver. Han skriver: bröder, mitt hjärtas önskan och min bön till Gud för dem. Och då syftar han då på judarna. Är att de ska bli frälsta. Jag kan vittna om att de hängivet tjänar Gud. Och det här ska vi lägga märke till, det erkännande som Paulus ger judarna. Han ger dem det erkännandet att de hängivet tjänar Gud. De gör allt vad de kan, de som Paulus tänker på, för att hålla sig till förbundet. Men de saknar den rätta insikten. De känner inte rättfärdigheten i bestämd form från Gud. Utan strävar efter att upprätta sin egen rättfärdighet. Och har inte underordnat sig rättfärdigheten ifrån Gud. Ja, vi läser inte längre så, tror jag. Men här står det i Bibel 2000 som jag inte har framför mig nu. Men där står det ungefär så här om judarna, att de vet inte vad rättfärdighet från Gud är. Är det någon som har Bibel 2000 som ni kan hjälpa mig med exakta ord? De vet inte vad rättfärdighet från Gud vill säga. Och det tycker jag är orättvist mot judarna. Nästan luktar lite antisemitism i den översättningen. För var det någonting som judarna visste, så var det vad rättfärdighet är. Men det är just det här med rättfärdigheten, alltså från Gud. De var så upptagna med sin egen rättfärdighet, så att de tjänade Gud så att säga med fel insikt. De begrep inte att allting står och faller med den rättfärdighet som Gud skänker. Och evangeliet handlar ju om det som Gud gör för oss och den rättfärdighet som Gud skänker oss. Vi kallas ju för rättfärdiga och heliga, inte därför att vi har presterat det, utan därför att vi har tagit emot Guds rättfärdighet i våra liv. Guds helighet. Någon kanske tycker att det är övermaga om jag säger så här: här ser ni en helig man. Men om jag säger att jag är helig därför att jag har fått helighet ifrån Gud, då förstår ni. Den helighet som jag har jag inte presterat själv, utan jag har fått den som en gåva från Gud. Och jag skäms inte för de gåvor som Gud har gett mig. Om han har gett mig sin helighet, om han har gett mig sin rättfärdighet, ja, men då har jag väl verkligen helighet och rättfärdighet. Det vore fel att säga något annat. Men den här insikten hade inte judarna. Och det är det som bekymrar Paulus. Vi ska ta ett annat exempel från kyrkohistorien, därför att just det här som jag berättade om nu, det är ju det som kallas för den reformatoriska upptäckten. Det är ju det här som är själva startskottet för det vi kallar för reformationen på 1500-talet. Martin Luther, han var en ambitiös kristen. Han gav sitt liv till Gud, som ni vet, under det här åskovädret. Han sa: om jag överlever det här så ska jag bli munk. Han blev munk. Han gjorde allt vad han kunde för att söka Gud. Han läste alla tidebönerna dygnet runt, höll han på. Han bad, han fastade, han späkte sig. Och han kände aldrig att det var tillräckligt. Han kände alltid sin otillräcklighet. Och efter det att han hade blivit professor i Wittenberg, så föreläste han, ungefär som jag föreläser nu, vers för vers. Han föreläste hela dagarna under ett antal veckor och månader från Romarbrevet. Han gick igenom vers för vers. Och i Romarbrevets första kapitel och 17:e vers så står det så här: den rättfärdighet som kommer från Gud uppenbaras nämligen i evangelium av tro till tro. Det är som det står skrivet: den rättfärdige ska leva av tro. Och det skriver Luther när han berättar om sin upptäckt. Det var en vers som jag aldrig kunde förstå. Jag begrep inte för mitt liv vad det här betyder. Och då hör till saken att han hade förmodligen den latinska bibelöversättningen, Versio Vulgata. Och på latin så heter Guds rättfärdighet Justitia Dei. Och även om ni inte kan latin, så skulle jag tro att ni får associationerna. Justitia, det har med juridik att göra. Men i västerländskt tänkande så är justitia, justitiedepartementet, har att göra med lag och ordning och rätt och rättvisa och straff. Och tar vi in den religiösa dimensionen, synd, överträdelser, skam, skuld. Det var vad Luther uppfattade när han läste Justitia Dei. Alltså Guds krav. Han kunde inte förstå någonting annat. Men han var ju en otrolig språkmänniska, Martin Luther. Så han läste ju hebreiska också. Och då visade sig att då föreläste han också från Saltaren. Eller om det var samtidigt eller om det var senare, ska jag låta vara osagt. Och då läste han i Saltaren 5 följande: Saltaren 5: lyssna till mina ord, Herre. Ge akt på mina suckar. Hör mig när jag ropar om hjälp, du min konung och min Gud. Ty till dig ber jag. Herre, om morgonen hör du min röst. Och morgonen vänder jag mig till dig och väntar ivrigt. Och så vidare. Jag får gå in i ditt hus, vers 8, genom din stora nåd. Och så kommer till vers 9. Herre, led mig genom din rättfärdighet. Och här står ju inte justitie, här står ju sedeka. Och sammanhanget blir plötsligt klart för Martin Luther, skriver han. Säger så här, plötsligt så insåg jag, sedeka har ju ingenting att göra med juridik. Det har ju att göra med förbundet. Herre, led mig genom din rättfärdighet. Det betyder, led mig genom din nåd och genom din trofasthet. Rättfärdighet, Guds rättfärdighet, det är hans nåd, hans barmhärtighet i Gamla testamentet. Plötsligt så var det som det drogs bort ett täckelse ifrån Luthers ögon. Och han såg att ordet rättfärdighet här får en helt annan innebörd, ett nytt innehåll. Ordet rättfärdighet betyder att Gud älskar oss som inte är värda hans kärlek. Jag har skrivit ett citat ifrån hans egen berättelse. Han skriver så här: då kände jag mig helt och hållet född på nytt, och genom öppna portar trädde jag in i paradiset självt. Då visade hela skriften för mig ett helt annat ansikte. Jag vet inte om vi kan förstå riktigt. Ja, den som har varit med om det förstår det. Vad som går in i Guds öppna famn. Det är den reformatoriska upptäckten. Det är startskottet för reformationen. Eller reformationens centrum. Det är det som svenska kyrkan skulle vara förvaltare utav. Det är den gåva som Gud har gett vår tradition. Det finns alltså två stycken olika slag av rättfärdighet. Alltså Guds rättfärdighet, kärlek och barmhärtighet. Och så finns det då den som vi presterar. Och det är inget ont sagt i och för sig om den som vi presterar. Men den är otillräcklig i jämförelse med Guds krav. Eller i jämförelse med hur Gud vill att vi ska vara. Ni ska vara fullkomliga, säger Jesus i bergspredikan. Och där så ser jag ju att tiden har gått ut. Låt mig då bara få avsluta med Jesu dop igen då. När Johannes döparen säger till Jesus att du behöver inte döpas. Det är jag som behöver döpas av dig. Då säger Jesus, låt det nu ske, ty så bör vi uppfylla all rättfärdighet. Vi, ser att han säger vi, alltså du, Johannes döparen och jag, vi ska uppfylla all rättfärdighet. Det Jesus gör, det är att han så att säga i den här stunden kliver från, om du tänker ena sidan Guds rättfärdighet och den andra sidan människans rättfärdighet i det här förbundet. Så är det som om Jesus kliver från livet på Guds sida, i Guds rättfärdighet. Han kliver så att säga över till vår sida. Och han kommer ju till oss för vår skull. Och så uppfyller han från vårt håll. Han presterar så att säga den mänskliga rättfärdigheten. Låt oss nu, Johannes döparen, du och jag. Låt oss nu uppfylla all rättfärdighet, all mänsklig rättfärdighet. Du har ju krävt utav alla som har kommit hit och lyssnat till förkunnelsen att de ska bli döpta. Det var det krav som du ställde på dem. Låt också oss själva och låt mig nu också få vara fullt ut solidarisk med det kravet. Så uppfyller vi all rättfärdighet. Amen. Herre, vi tackar dig för att du har visat dig som en rättfärdig, barmhärtig, nådrik Gud. En som kommer till oss utan att vi har förtjänat det. Herre, du känner oss alla och du vet hur otillräckliga vi är på olika sätt. Tack för att du just i den situationen kommer och fyller oss med ditt eget liv, med din egen rättfärdighet. Herre, hur skulle vi kunna tacka dig? Hur skulle vi kunna begripa hur stor du är? Herre, vi behöver evigheten på oss för att rätt kunna prisa dig. Amen.
Allsmäktig konungars konung, äran och makten tillhör dig. Herre Gud allsmäktig konungars konung, äran och makten som regerar, evigt triumferar. Fader av liv, kom till oss. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Gud allsmäktig konungars konung, äran och makten tillhör dig. Du som regerar, evigt triumferar. Fader av liv, kom till oss. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison.
Ja, du har lyssnat till då bibelförklaring i Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Vill du höra dessa så kan du gå till kyrkan på tisdagar klockan 18.30. Man kan hoppa in när som helst och gå på dessa bibelförklaringar. Och vill du höra dem i närradion så sänds de då på måndagar klockan 19. Jag som har sänt programmet heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker. Och det har varit från Värnamo församlings närradioprogrammet har sänds. Musiken ni hörde nu sist var Claes Wårdstedt som sjöng Kyrie eleison. Vi lämnar strax över till sändning med Radio MF och deras söndagsgudstjänst då i Missionskyrkan. Jag, Ulf Gustafsson, tackar som sagt och önskar dig riktigt skön och välsignad vecka som kommer.